Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus, du har lovat att vara mitt ibland de människor som samlas i ditt namn. Så hjälp oss nu att förstå ditt ords lära. Att ditt ord är fullkomligt visst och säkert. Och att dess vittnesbörd är att vi alla har en nådig Gud för din skull. För din blodiga försoningsstöds skull. Och att du har uppstått som den första bland många bröder till det eviga livet. Och att du har gått bort för att bereda rum för oss. Det ber vi om att detta skulle bli stort och verkligt för oss allesammans. Amen. Igår så talade vi om den lutherska bekännelsens syn på skriftprincipen sola scriptura och hur man ser på denna princip i andra kyrkotraditioner. Vi har också igår tittat på Bibelns självvittnesbörd, alltså vad Bibeln lär om sig själv. Och då såg vi att Bibeln är tillräcklig. Det behövs ingen ytterligare auktoritet utanför Bibeln. Nu ska vi göra några korta nedslag i teologihistorien innan vi kommer fram till reformationstiden som vi ska ägna lite större utrymme åt. Först om Luther, men sen framför allt den teologiska debatt som ägde rum här i Sverige åren 1528-29, där Olaus Petri stred mot de romersk-katolska teologerna. Och sen ska vi mycket summariskt titta på hur det har gått i vårt land i den så kallade lutherska kyrkan fram till vår egen tid och hur situationen ser ut idag. Men då lämnar vi då där vi var igår, den apostoliska tiden, och förflyttar oss då till generationerna efter apostlarna. Hur såg det ut då? Följde man skriften alena som auktoritet, eller var det också den kyrkliga traditionen som utlades utav biskopar som man höll sig till? Ja, vi lyssnade för några år sedan till Jan Bygstad i Vasa på Nelkkonferensen 2010, då han berättade om fornkyrkans syn på skrift och tradition. Och med hjälp av professorn i Norge, Oskar Skarsaune, så visade Bygstad att det fanns två parallella linjer de första århundradena av kyrkans historia, där vissa höll sig till skriften som auktoritet ensam, medan andra menade att det var biskoparna som genom den apostoliska successionen, genom handpåläggningen vid deras vigning, blev andeutrustade och kunde därför auktoritativt tala om vad den kristna läran var. Det fanns alltså två linjer. Men med tiden så blev det den här andra linjen som blev den dominerande. Att det var det andeburna ämbetet som kunde auktoritativt tala om vad som var kristen tro. Men ändå så finns det också från mycket stora teologer under de första 1500 åren av kyrkans historia strålande exempel på hur man har hävdat skriftens auktoritet. Och jag tänkte ta upp ingen mindre än Augustinus syn på detta. I ett brev till kyrkofadern Hieronymus så skriver Augustinus så här, där han förklarar den kända regel som han själv följde. Och det här citatet från det här brevet, det är någonting som Luther flera gånger citerar. För han söker alltså stöd då hos Augustinus för sin egen syn på skriftprincipen. Så här skriver Augustinus: endast åt de skriftens böcker som numera kallas kanoniska har jag lärt att tillerkänna en sådan heder och ära att jag med full visshet tror att ingen av dess författare i något avseende har tagit miste i det han skrivit. Men andra författare läser jag så att även om de aldrig så mycket utmärker sig för helighet och lärdom, jag dock inte håller det för sant på grund av att de själva tänkt så, utan därför att de kunnat övertyga mig antingen genom dessa kanoniska författare eller genom sannolikhetsskäl. Och jag tror inte att du, min broder, alltså Hieronymus, har en annan uppfattning. Vidare vill jag säga att jag icke tror att du skulle vilja att dina böcker skulle läsas som profeternas och apostlarnas. Ty att tvivla på deras skrifter är brottsligt, emedan de är och fria från all villfarelse. Här och också på andra ställen säger kyrkofadern Augustinus att ingen ska vara bunden av hans egna skrifter som man är bunden till de kanoniska skrifterna. Bibelns ord, det är det enda som ska ges en oavkortad tillit. Så hoppar vi fram till 1200-talet och kyrkans store lärare under det seklet, det är ju Thomas av Aquino. Och då ska vi tänka på att han av den romersk-katolska kyrkan har utsetts till normal teolog, alltså den största teologen som vars lära ska liksom vara standard för katolska kyrkans tro och bekännelse. Ingmar Öberg, den kände Lutherforskaren som dog för några år sedan, han har ju gett ut den här förträffliga boken Martin Luther, bibelsyn och bibeltolkning. Och innan han kommer fram till Luther själv så tecknar han i stora drag den kyrkliga inställningen till Bibeln innan reformationen. Och då tar han ju naturligtvis upp Thomas också. Och vi får hoppas och anta att Ingmar Öberg har rätt när han beskriver Thomas bibelsyn. Han säger att Thomas har betonat Bibelns auktoritet och normativitet som någonting absolut och inte jämförbart med någonting annat. Och i sitt viktiga verk Summa Theologiae så skriver Thomas så här: auktoritet i egentlig och nödvändig bindande mening är för den heliga läran endast den kanoniska skriften. Övriga kyrkolärares auktoritet kan göra en uppfattning blott sannolik. Ty vår tro vilar på den uppenbarelse som givits åt profeter och apostlar som skrivit de kanoniska böckerna, men icke på en uppenbarelse som möjligen blivit given åt andra lärare. Och han kan också på något annat ställe mycket uttryckligen hävda principen sola scriptura, att skriften alena är trons grundval. Han hävdar också att Bibeln i princip är klar. Bibelns klarhet. Den går att läsa för vem som helst om man kan förstå dess innehåll. Och han hävdar också dess tillräcklighet. Ingenting behövs utöver Bibeln. Och det är alltså så att för Thomas så återgår inte uppenbarelsen till två likvärdiga källor. Utan traditionen, den har inte någon kompletterande uppgift. Utan endast en tolkande uppgift. Interpreterande. Saken är ändå inte så enkel. Utan Thomas säger också att den heliga skrift trots allt ibland är svårtillgänglig och dunkel. Och därför så krävs det ett mycket noggrant, energiskt studium av skriften innan man kan komma fram till en uppfattning om vad den egentligen lär i olika stycken. Men när man har gjort en sådan undersökning så kan det ju hända att olika personer ändå kommer till olika ståndpunkter, och då får inte alla de anses likvärdiga, utan ytterst så är det ändå påven, biskopen i Rom, som är garanten för att fastställa den rätta läran. Så går vi fram till Luther. Och det var ju en utveckling som ägde rum hos Luther. I början av sitt författarskap så var han inte så klar med detta att skriften alena ska utgöra normen. Men när konflikten med Rom blev allt ihärdigare och spetsades till, så drevs han också av sina motståndare till att säga att kyrkomötena, till exempel det på 1400-talet i Konstans som hade fördömt Johann Hus, att de kunde fela. Och det var ju ett kätteri att hävda någonting sånt. För det hade man inte tänkt tidigare. Att ett kyrkomöte kunde fela. Det var ju Luthers motståndare Johan Eck som provocerade fram detta uttalande av Luther vid disputationen i Leipzig. Så spetsas sakerna till, och 1520 så mottar Luther bannbullan från påven, och han går ut tillsammans med kollegor och studenter och bränner bannbullan offentligt tillsammans med den kanoniska rätten, den romersk-katolska kyrkolagen. Och 1521 så ställs han inför riksdagen i Worms, då han ska försvara sig inför både kejsaren och kyrkliga dignitärer. Och vad händer då? Jo, då ska vi se. Luther förklarar då sin sak genom att hålla fram två huvudsaker. Han förklarar sig vara absolut bunden av skriften alena. Och för det andra så säger han att han måste i allt se till att människor blir frälsta genom en sann tro på Kristus. Sola scriptura, sola fides och Christus solus. Alltså skriften alena, tron alena och Christus alena. Det var helt avgörande för Luther i den här konflikten. Och så här svarar han då med de välkända orden inför riksdagen i Worms. Eftersom eders majestät och edra mäktiga nåder begär ett enkelt svar. Han hade alltså anmodats att ta tillbaka sina läror. Och nu vill jag ge ett enkelt svar. Utan horn och tänder på detta sätt. Utan att jag blir överbevisad genom skriftens vittnesbörd eller genom klara förnuftsgrunder. Ty jag tror varken påven eller konsilierna alena, eftersom det står fast att de ofta har irrat och motsagt sig själva. Så är jag övervunnen genom de av mig anförda skriftställena och är mitt samvete fånget i Guds ord. Därför kan och vill jag icke återkalla något alls, ty det är varken säkert eller rätt att handla mot samvetet. Alltså, om han inte kunde motbevisas av skriften eller genom klara förnuftsgrunder, så kunde han inte ta tillbaka. Det där andra med klara förnuftsgrunder, vad menas med det egentligen? Ja, olika forskare har kunnat visa att med det menar Luther helt enkelt ingenting annat än förnuftiga slutsatser på grundval av bibelställen. Så det är naturligtvis inte fråga om ett självständigt arbetande förnuft som drar logiska slutsatser på mänskligt sätt. Utan det är fråga om vad som följer av bibelordet. Så för att Luther skulle kunna återkalla sina läror, så måste motsidan överbevisa honom med klara bibelord och ingenting annat. Jag sa igår också att Luther ofta åberopade Johannes 17:20, Jesu överste prästerliga förbön, där Jesus ber för apostlarna och för dem som genom deras ord ska komma till tro, genom apostlarnas ord. Och därmed menar Luther alltså att det är bara de apostoliska skrifterna som ska utgöra det vittnesbörd som utgår från kyrkan, som för andra människor till tro. 1523 så skriver Luther en utläggning av första Petrus brev. Och kommer han då att lyfta fram Han lyfter då fram 1 Petrus 3:15, där Petrus uppmanar de kristna att kunna ange skäl för det hopp som de har. Och då menar Luther att det är omöjligt att göra det utifrån traditionernas, konsiliernas och påvarnas ofta motsägande utsagor. En klar bekännelse, den kan bara grundas på Guds eget fasta ord. Annars kan vi inte ha en fast bekännelse. Och så lyfter han förstås då också fram vad som står i 1 Petrus 4:11. Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord. Så där lyfts Guds ord fram som den enda normen för förkunnelsen. Ett annat bibelord som Luther också lyfte fram, det var från 1 Thessalonikerbrevet 5:21, där Paulus skriver: pröva allt, behåll det som är gott. I Stora Galaterbrevskommentaren, där Luther utlägger sin Katarina von Bora, för så kallade han Galaterbrevet. Det var ett av hans älsklingsbrev, och därför kallade han det brevet för sitt Katarina von Bora. Lyfter han förstås fram Paulus fördömelsedom i 1:9 över alla dem som förkunnar ett annat evangelium. Ja, jag säger er, att om någon förkunnar ett annat evangelium så vare han fördömd, säger Paulus en andra gång där, för att riktigt tydligt understryka hur fast fördömelsen står över den som för fram en annan lära. Och då säger Luther så här som utläggning av Galaterbrevet 1:9. Säg själv, alltså Paulus själv, en ängel från himmelen, alla lärare på jorden och så många magistrar som tänkas kan slänger Paulus i en hög och ställer dem alla under den heliga skrifts domvärjo. Skriften är drottningen. Hon ska härska och henne skola alla underdånigt lyda. Icke hennes lärare eller hennes domare utan hennes enkla vittnen, lärjungar och bekännare måste alla vara. Antingen det nu är påven eller Luther eller Augustinus eller Paulus eller en ängel från himmelen. Och i kyrkan får ingen annan lära förkunnas eller åhöras än Guds rena ord. I annat fall var det både lärare och åhörare förbannade till lika med sin lära. Ganska varmt här inne. Så går vi då över till den teologiska striden kring sola scriptura i reformationstidens Sverige. Vi ska då se vad som sades. På ena sidan stod Sveriges reformator Olaus Petri och på den andra sidan stod dels professorn i teologi vid Uppsala universitet, Peder Galle, och professorn i teologi vid Köpenhamns universitet, Paulus Helie. Och bakgrunden var denna. När Olaus Petri hade återvänt från Wittenberg och sina studier där, så blev det oro bland katolikerna i Sverige eftersom han också började att förkunna den evangeliska läran som han hade lärt av Luther. Biskop Olaus Magnus, som ju för övrigt annars är mest känd för det stora historieverk han skrev över de nordiska folken, han försökte motsätta sig den lutherska surdegen, som han kallade den, som hade börjat florera bland tyskar i Stockholm. Biskop Hans Brask i Linköping skrev ett öppet brev där han hotade alla som sålde, köpte eller läste lutherska böcker med exkommunikation, alltså uteslutning ur kyrkan, bannlysning. Och 1523 så sände en utav Olaus Petris överordnade i Strängnäs, han hette Nikolaus Kinbo, en sammanställning av Olaus Petris kätterska läror till Hans Brask, som i sin tur sände den vidare till många prästmän. Och nu kommer det intressanta, att bland en utav anklagelsepunkterna mot Olaus Petri i den här sammanställningen av hans kätterier så fanns också att han hade hävdat att det är otillåtet och utan värde att be rosenkransen. Det är ju det här bönradbandet med pärlor som katoliker har, där man ber Ave Maria och Fader vår efter varje pärla. Han hade sagt att det var otillåtet och utan värde att be rosenkransen. Varför? Jo, eftersom denna praxis inte hade något stöd i Bibeln. Det här var första gången som skriftprincipen åberopades i Sverige. I samband med Kinbos sammanställning av Olaus Petris kätterier så bad Hans Brask Gustav Vasa att han skulle inrätta en inkvisition i varje stift i Sverige för att stoppa den lutherska tron. 1525 så gifte sig Olaus Petri, det var ju för övrigt samma år som Luther gifte sig med Käthe. Och det var ju ett klart och tydligt brott emot den kanoniska lagen. Varken diakoner eller präster fick gifta sig. Och då anmodade Hans Brask Gustav Vasa att han skulle ogiltigt förklara äktenskapet. Men Gustav Vasa vägrade och hänvisade istället till att han ville ordna ett möte, ett kyrkligt möte där man skulle ta ställning till den här frågan. Ja, striden mellan de romersk-katolska biskoparna och Olaus Petri fortsatte. Och det ledde så småningom till att Gustav Vasa i december 1526 ställde 10 offentliga frågor om den rätta religionen. Det här brevet med de här 10 frågorna, det skulle liksom klargöra skillnaderna mellan katolicism och lutherdom. Och den sändes till olika ledande teologer. Bland annat Olaus Petri förstås. Var det verkligen Gustav Vasa själv som hade författat de här 10 frågorna? Ja, det är oklart hur det var i verkligheten. En del forskare tänker sig att det var i själva verket Olaus Petri själv som hade formulerat dem och sen låtit Gustav visat dem för Gustav Vasa som sen sände ut dem. En del tänker att kanske också Laurentius André var ansvarig för de här frågorna. Men hur som helst så är det den första utav de här 10 frågorna som är intressant för oss. För där ställer Gustav Vasa denna fråga. Om man må undfalla helga manna lärdom, kyrkornes brukningar, sedvänjor, det som icke hava Guds ord med sig. Det är kanske svårt att förstå 1500-tals svenska, men innebörden är denna, att frågan är: kan man tillbakavisa heliga mäns läror, bruk och sedvänjor när dessa inte grundas i Guds ord? Ja, med heliga män menas förmodligen de som varit beslutande vid de olika koncilierna. Alltså helt enkelt kyrkans tradition. Helga manna lärdom är de läror som har uppstått under århundradens lopp genom traditionen. Och då var Peder Galle, professorn i Uppsala, först ut med att besvara de här 10 frågorna. Och han svarade då, nu talar vi bara om den första frågan. Han sa att den där frågan hade 2 aspekter. För det första handlade det om huruvida en enskild person kan tolka Bibelns ord på egen hand utan hjälp av kyrkans läroämbete. Och den andra frågan, eller aspekten menade han, handlade om utombiblisk uppenbarelse. Och när det då gällde den första aspekten, kan man läsa Bibeln på egen hand, så menade han att den heliga skrift är på många ställen så svår och djup att den under inga omständigheter kan förstås utan lärare och uttolkare. Och han anförde bibliska ställen för detta påstående. Det första bibelställe han åberopade, det var ifrån andra Petrus brev, kapitel 3, vers 16. Där skriver Petrus om Paulus brev: I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Och det andra bibelstället som han åberopade, det var från Apostlagärningarna 8:31. Där den etiopiske hovmannen säger till Filippus, som hade hört hur den etiopiske hovmannen läste ur Jesajas bok och hade frågat hovmannen: förstår du vad du läser? Och då hade hovmannen svarat: hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Galle hävdar att det här visar att Jesajas bok kan inte förstås utan särskild vägledning. Och sen fortsätter han med två bibelställen som enligt honom anger vilken den vägledande instansen är. Först citerar han 2 Petrus 1:21. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och sen hänvisar han till 1 Korintierbrevet 12:10. Men här återger han det här bibelstället på ett mycket fritt sätt. För om vi slår upp det bibelstället så ser vi ju att det står i alltså 1 Korintierbrevet 12:10. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men Galle, han återger det här som att den helige ande nådefullt inrättat ämbeten och gåvor till den heliga kyrkan, så som gåvan att kunna tolka och förklara den heliga skrift. Ja, det där bibelstället är så fritt och, ska vi säga, felaktigt återgivet så att det behöver inte bemötas. Det andra som han tar upp, det här med den etiopiske hovmannen, att han behövde vägledning av Filippus. Det kan man ju kort säga det om att det är inte alls dåligt eller överflödigt med goda lärare i kyrkan. De kan tvärtom ge god vägledning och hjälpa oss in i skriften. Men när det är sagt så måste naturligtvis det som de har sagt i sin tur prövas utifrån skriften för att vi ska kunna se att det är riktigt. Så som judarna gjorde i Berea, som ni minns från igår kväll, att de ransakade skrifterna för att se om det var så som Paulus hade sagt. Alltså, Paulus hjälpte dem in i skriftens undervisning, men sen kontrollerade de också att det verkligen stämde. Okej. Olaus Petris svar på Galles resonemang började med att han sa att Galle hade egentligen inte besvarat Gustav Vasas fråga. För kungens fråga, hävdade Olaus Petri, handlade inte om huruvida kristna behöver hjälp med att tolka Bibeln. Utan det handlar om istället, är det tillåtet för kristna att tillbakavisa sådana läror från den katolska kyrkans läroämbete som inte har något stöd i Bibeln. Men trots att Galle alltså inte hade besvarat den frågan så bemöter Olaus Petri Galles resonemang kring: kan en enskild kristen läsa och förstå Bibeln? Och gentemot Galles påstående att Bibeln endast kan förstås under vägledning av den kyrkliga traditionen som har inspirerats av den helige ande, så hävdar Olaus Petri att fastän det visserligen är sant att Bibeln inte kan förstås utan särskild vägledning, så är det så att den helige ande kan förse människorna med en sådan vägledning utan den kyrkliga traditionen. Hur ska det gå till? Jo, det sätt som anden uppenbarar Bibelns budskap genom är principen skrift ska med skrift förklaras. De klara bibelställena kastar ljus över de bibelställen som inte är så klara. Olaus Petri förklarar så här. Jag har översatt det till modern svenska. Eftersom det är den helige ande som inspirerat Bibeln, är det också han som måste förklara den när det är nödvändigt med förklaring. Och detta sker när ett bibelställe som inte verkar så klart för oss förklaras med ett bibelställe som är klart. Olaus Petri är tydlig med att han inte förnekar att Gud använder lärare i kyrkan. Tvärtom är det ingen tvekan om att vi behöver lärare, säger han. Men det han förnekar, det är att förekomsten eller närvaron av sådana lärare är en nödvändig förutsättning för att förstå Bibelns budskap. Frågan, säger Olaus Petri, är inte huruvida ett läroämbete behövs, utan frågan är: får man ta avstånd från katolska kyrkans läroämbetes läror när dessa inte stöds av Bibeln? Och hans svar är förstås att det får man göra under sådana omständigheter. Och för att underbygga detta påstående så lägger Olaus Petri till två argument. Och särskilt det första är jag personligen mycket imponerad av. Jag menar att det är ett helt dödande argument. Olaus Petri utgår från tre bibelord. Först Matteus 7:15. Jesus säger där: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det andra bibelstället, det är från första Thessalonikerbrevet 5:21. Men pröva allt, behåll det goda. Och det tredje bibelstället är från första Johannes 4:1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. I de här bibelställena säger Jesus och apostlarna till de kristna att de ska akta sig för falska profeter, att de ska pröva allt och behålla det goda, samt att de ska pröva andarna för att se om de är från Gud. Om det vore fallet, så som Galle hävdade, att kristna skulle underordna sig den katolska kyrkan utan att pröva hennes ord gentemot Kristi och apostlarnas ord, då skulle ju Kristus och apostlarna ha gett alla dessa instruktioner och varningar i onödan. Och det vore en absurd tanke som inte kan vara riktig, menade Olaus Petri. Och han sammanfattar elegant sitt argument så här: var man nu icke undfalla måtte människors lärdom eller brukningar. Alltså om man nu inte skulle få tillbakavisa människors läror eller bruk, då hade Kristus och hans apostlar fåfängligt gett oss sådana lärdomar. Men det kan ingen redlig människa säga att Kristus eller hans apostlar skulle ha lärt oss något fåfängligt. Därför måste av nöden följa att man får tillbakavisa heliga mäns lärdomar och kyrkornas bruk där de inte har Guds ord med sig. Han har ett argument till som vi kanske ska lämna här. Jag missade ta med mig klockan. Hur mycket tid har jag kvar? För jag kanske känner att jag måste gå mot en sammanfattning. Ja, och jag började klockan 2. Det betyder att jag kanske har 13 minuter på mig. Ja, jag ska komma till en avslutning här på 13 minuter. Paulus Helie, som var professor i Köpenhamn, han besvarade Olaus Petris skrift ett år senare. Han tar inte ställning till Galles argument, men han framför 3 nya argument. För det första så hänvisar han till Johannes 14:26, där det står: "Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Och då menar Helie att om Guds ord bara skulle utgöras av Bibeln, då skulle det här löftet från Jesus vara överflödigt, att anden med tiden skulle uppenbara allt för lärjungarna. Och det andra argumentet som Helie framför, det är att kanon, alltså samlingen av bibelböcker, har bestämts och blivit stadfäst av kyrkan. Och därför följer också att kyrkan är mer grundläggande än Bibelns auktoritet. De kristna måste ju redan i första hand förlita sig till den katolska kyrkans läroämbete för att kunna veta vilka böcker som ingår i skriften. Och hur kan man då i ett andra skede förkasta läroämbetet? Jag återkommer sen till motargument mot både hans första argument om andens ledande in i sanningen och det här kanonargumentet. Och så kommer han till ett tredje argument också, där han lyfter fram sådana kristna läror som han menar inte kan understödjas utav direkta bibelord. Han lyfter fram till exempel sonens väsens enhet med fadern. Att sonen är lika mycket Gud och delar samma gudomlig natur som fadern. Det menade han inte lärs klart i Bibeln. Ett annat exempel som han lyfter fram är den heliga andes utgående, inte bara från fadern utan också från sonen, så kallade filioque-läran. Det kan man inte heller, menade han, läsa utifrån Bibeln. Utan det har vi bara fått kunskap om genom den kyrkliga traditionen, genom läroämbetet. Och då menar han att de som hävdar skriften alena, de är inkonsekventa om de ändå håller fast vid de här lärorna som han nämnde. Men annars hävdar skriften alena. Ja, vad jag har upptäckt så bemötte aldrig Olaus Petri Helies argument. Men jag tänkte nu kortfattat göra det själv. För det här är argument som återkommer ända in i vår tid. Jag har läst en hel del på internet om diskussioner, alltså romersk-katolska apologeter, sådana som försvarar den katolska kyrkans lära. Och det är samma argument som Peder Galle och Paulus Helie använde mot Olaus Petri på 1500-talet. Till stor del. Ja, angående detta att den heliga ande skulle ge fortlöpande uppenbarelse efter det att Bibeln hade skrivits, så är det ett mycket svagt och dåligt argument. Jesus sa alltså till sina lärjungar innan han lämnade dem: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Och denne andra hjälpare, denne ersättare för Jesus, är ju den helige ande, som vi vet. Det är inte påven som ska leda de kristna in i hela sanningen genom en fortlöpande tradition med nya dogmer som uttalas. Utan det är den helige ande som ska lära de kristna allt och påminna dem om, och det här kommer viktigt, det som står då i Johannes 14:26. De ska påminna dem om allt vad jag, Jesus, har sagt er. Så hur ska andens ledande in i hela sanningen förstås? Jo, det förstår vi genom att läsa noga innantill. Johannes 14:26. Men hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Påminna är nyckelordet här. Den helige ande lär alltså inte någonting nytt eller annorlunda än det som Jesus hade sagt till apostlarna under sina 3 år här på jorden. Han talar aldrig emot Jesus, utan påminner istället om allt vad Jesus hade sagt. Och sen har apostlarna genom andens inspiration nedtecknat detta. Och så får vi in till tidens slut genom skriften, de apostoliska bibelböckerna, blir påminda om vad Jesus och hans apostlar har sagt. Jesus och hans apostlar. För det är inte bara evangelisternas direkta bibelord där det står Jesus sade kolon och så får vi ett citat vad Jesus sa, utan det är också apostlarnas undervisning som är vår ofelbara norm. För Jesus sa till exempel då i Johannes 13:20: amen, amen, alltså sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och en apostel, det är ju just en som är sänd av Jesus. Det är vad själva ordet betyder, apostel. Och apostlarna är Jesus sändebud. Så hela den heliga skrift är Guds ord, andeinspirerad undervisning. Och sen när Johannes, den sista aposteln, dog, då fanns det inte längre någon levande människa som kunde dra sig till minnes vad Jesus hade sagt och skriva ner det. Så med Johannes uppenbarelsebok så avslutas uppenbarelsen. Bibeln är stängd och ingenting ytterligare kan läggas till. Alla apostlar är sedan länge döda. Det finns inte längre något att bli påmind om. Och så var det andra, att Helie lyfte fram kanon som att det var kyrkan som har bestämt kanon. Och att vi därför måste lyda kyrkan och dess läroämbete. Så fort som en apostel skrev ner Guds ord så var det naturligtvis inspirerad, ofelbar skrift. Gudomlig skrift. Det blir inte det genom att kyrkan fattar ett beslut om det. Och genast när de här breven och böckerna sändes ut till församlingen så togs de emot automatiskt och spontant som Guds ord. De var ju samtida med apostlarna. De visste vilka som hade skrivit det här. I några fall så är det som i Lukas fall. Han var ju en apostlalärjunge. Men det är alltid antingen direkt skrivet av en apostel eller någon som står under inflytande av en apostel. Och genast så togs det emot av församlingen som Guds ord. När kyrkomöten sen senare kommer med listor över de kanoniska böckerna så framgår det av formuleringarna att man inte har tagit ett beslut om att nu ska de här gälla som kanoniska böcker. Utan formuleringarna är istället så att man tar emot dem. Man liksom talar om vad som har varit kanon ända sedan tidigare. Man bara ger ett vittnesbörd om att det är de här böckerna som vi har ansett vara kanoniska. Så det tredje argumentet om att det finns djupa läror i Bibeln, som till exempel den helige andes utgående från såväl fadern som sonen, att de lärorna inte kan beläggas utifrån skriften, utan det måste vi ta emot enbart genom att lita på kyrkans läroämbete, så får man ändå säga att det är ändå bara skriften som ska få vara grundval för varje lära. Är det så att man inte menar att det går att se att det här finns i skriften, så ska kyrkan inte ta emot det som sanning. Men genom att noga studera skriften så får vi fram de olika trosartiklarna. Avslutningsvis då, allra sist, så har vi sett hur vår skriftprincip sola scriptura har tillbakavisats, förkastats, kättarförklarats utav den romersk-katolska kyrkan. Och också de ortodoxa kyrkorna förkastar denna princip. Jag har inte alls hunnit med att säga det som jag också ville ta fram, att i protestantismen, genom liberalteologins och den historisk-kritiska bibelforskningens intåg, så har skriften alena försvunnit som princip också i de stora protestantiska folkkyrkorna. Och därmed så har också evangeliet försvunnit. För det är ju så att allting som föds ur mänskligt tänkande, det rör sig på den naturliga lagens område. Evangeliet, det är någonting som uppenbaras direkt från himmelen genom den heliga ande. Ingen människa har kunnat tänka ut detta. Och det är därför som vi är så noga med att hävda skriften alena. För då skyddar vi också evangeliet ifrån fördunklanden, ifrån det mänskliga förnuftet eller genom århundradens kyrkliga traditioner där man har tillrättalagt evangeliet för att det ska passa mer mänskligt förnuft. Så den gudomliga uppenbarelsen har fått träda åt sidan till förmån för mänskliga, till synes förnuftiga tankar. Både inom den romersk-katolska kyrkan och inom de liberala kyrkosamfunden. Det är som sagt bara Bibeln som kan uppenbara frälsningens hemlighet för oss. Och den är att Guds evige son, som också i den övernaturliga jungfrufödseln har blivit sann människa, har lidit och dött för oss och på så sätt utplånat alla våra synder, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud, trots att vi själva är eländiga och fördömelsevärda syndare. Och att han sen på ett övernaturligt sätt genom Guds väldiga makt kroppsligen har uppstått ur graven som den första bland många bröder i väntan på oss. Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus gör genom sin försoning sådana som du och jag. Till och med om du så skulle vara den uslaste, eländigaste människa på jorden. Till de fullkomligaste, mest rättfärdiga och heliga människor som tänkas kan. Genom tvagningen i hans försoningsblod kan Gud nämligen inte se minsta fläck hos oss. Han ser på oss och säger: denne är min älskade son. Eller denne är min älskade dotter i vilken jag har min glädje. Amen. Herre Jesus, vår frälsare, vi tackar dig för att du har gjort detta för oss. Vi som var den eviga döden värda. Vi som var förlorade och förtappade i synder, i svek, i misslyckanden och överträdelser. Tack att du har burit allt det där i din kropp upp på korset och försonat oss med Gud. Tack att vi får vara hans barn för din skull. Och tack att du har givit ett fast och visst vittnesbörd om detta i den heliga skrift. Tack att vi fortfarande har ordet ibland oss. Hjälp oss att hålla fast vid ordet. Så att vi får se dig en gång ansikte mot ansikte i den eviga saligheten i himmelen. Amen.